med den skolan.
Ja.
För att det var ju inte så känkligt på den tiden.
Nej.
Vad de läste för någonting.
Men låg den skolan i socknen?
Den låg i byn.
Eller i byn menar
jag. Ja, den låg i byn.
Ja.
Så att det var en extra by utanför som vi kallar för brukshusen.
Jaså?
De fick gå dit också.
Ja.
Så de hade ju längst till skolan. Och det skulle vara ungefär, jag skulle gissa på 2 kilometer.
Ja. Var det något bruk?
Där hade varit, inte inom själva Björkan, men precis i gränsen.
Ja.
Där hade varit ett tegelbruk en gång i världen.
Jaha.
Vid bruksgård.
Ja.
Därför kallas den väl för bruksgård. Den hörde under Övers kloster.
Ja.
Och men det blev nedlagt för många år sedan.
Ja.
Så det är ju inte brukat på, ja, jag skulle gissa på nästan 100 år.
Jaha.
Så när det blev nedlagt.
Se, här har jag björka på min karta. Det är lika bra att jag har det uppe med. Så.
Ja.
Då tänkte jag, det var Jönsson, ja.
Ja.
Då tänkte jag fråga om lantbrevbäringen, för det var intressant. Liksom.
Ja.
Hur det gick till när Jönsson började med det?
Ja, det var så att vi hade en brevbäring till Björka som utgick härifrån sjö.
Ja.
Och den var väl en 4-5 år.
Jaha.
Sen så var det ingen som ville ha den.
Nej.
För att vi kom ju in i en så kallad kristid.
Ja.
Alltså det var en nedgående kristid.
Ja.
Och vi hade ju haft lite grann höga priser då under slutet på första världskriget.
Ja.
Och nu så var det bara nedgående hela vägen. Då fanns det ingen möjlighet för dem att anställa. Det var ingen som reflekterade över att ha lantbrevbäringen.
Nej.
Och då så fick Björka kommun, de fick besked om att om inte de kunde skaffa någon där,
ja,
så kom lantbrevbäringen till att inställas.
Jaha.
Och vi hade ett kommunalnämndssammanträde då och så beslutade vi att om det var någon inom kommunen som ville åta sig,
ja,
så skulle de försöka att få bibehålla det.
Ja.
Och då tyckte jag att jag kan ju försöka och ta den.
Ja.
Och jag började 1920. Och då hade de satt ett pris, det fick inte övergå 2,50 per tur.
Jaha.
I ersättningen. Och det gick väl ett par år eller någonting. Jag fick faktiskt ett så kallat dyrtidstillägg på det där 2,50, så jag tror jag fick någonting på 2,80 eller någonting.
Ja, ja.
Och det gick väl då till in på 3-4 år in på 20-talet.
Ja.
Så en dag så var det för högt arvode jag fick, så att jag fick 2,20 istället för 2,80.
Jaha, aj
ja. Ja, men jag behöll det ju ändå en tid, för att jag hade ju engagerat mig på det. Och jag fortsatte till 25, då så började vi att få organisation. Och till sist så fick vi ett avtal då, att det blev en ersättning enligt längd och för- och efterarbete och sådär.
Ja.
Och då höjde det så lite grann, inte så mycket men lite grann.
Ja.
Och vi fortsatte med organisationen sen fram till 30-talet,
ja.
32. Och då hade vi ju, då var det ju den lägsta prisnedgången.
Ja.
Nu är det kulmen där.
Ja.
Och då började det sen öka zonan från han, så att lantbruken, det gick dåligt.
Ja.
Och det var inte precis någonting och var lantbrukare. Det gick omkull för många.
Ja.
Och så jag fortsatte med sina ökade så småningom.
Ja.
Så när jag hade hållit på då till, vad ska jag säga, till 44, 54 var den sista 10-årsperioden. Och då nådde jag kulmen i avlöningshänseende. Den gick ungefär upp till 6000 per år.
Jaha. Ja.
Men då var det ju betydligt längre arbetstid.
Jaha.
För att det löste ju den ena...
sträckan till.
Den ena bördan kan man säga. Ja. Den ökar på det. Så det blev längre arbetstid.
Ja.
Det blev mera post.
Ja.
Den hade ju ökat, då hade vi ju den nya tidnings tillverkningen. Så tryckningen, det blev ju många blad istället för två enkla blad.
Ja.
Så blev det ju 10 och ibland kanske mer. 10-12 blad kunde det bli i en tidning då.
Ja.
Och det är klart, det ökar ju på tyngden också.
Ja.
Så den kunde ju gå upp till 30 kilo då, kanske över 30 kilo per dag.
Puh, jaha.
Så det ökar ju betydligt med arbetstiden.
Ja. Men om vi tar då en sån här dag, något av de första åren, när man då började, tog sin cykel och så.
Ja.
Vad innebar det? Körde man till posten och hämtade ut?
Ja, men... först så tömde jag brevlådan i Björkabyn.
Jaha.
Och sen åkte jag till Sjöbo och fick ju ta hand om ankommande post då som skulle distribueras. Till exempel där var ju inom Södra Åsums kommun var där ju också flera byar kan man säga.
Ja.
Omma by och Sandbäcksområdet som betjänas. Så jag skulle tro att det var någonting, vi hade ju rätt så mycket bebyggelse då, så jag skulle gissa på att det blev väl ungefär kanske 200 familjer, kanske över.
Ja.
Så att det var ju inte så liten post. Men tidningarna var ju mycket mindre.
Jo.
Och penningomsättningen var också mindre.
Ja.
Så att den blev inte så villyftig. Jag kunde göra den turen kanske på 2-3 timmar.
Ja.
Ja. Rundan den gick, om man tänker så, utgången ifrån Björka.
Ja.
Sen så gick man ner över Omma och Sandbäck till postkontoret i Sjöbo. Det var postkontor på den tiden.
Jaha.
Och sen så gick jag ut därifrån och gick en slinga ut till Omma och tillbaks till Sandbäck igen. Och sen över Ommaby och till Björkaby.
Så det blev två gånger om Omma då?
Ja, det blev det. Det blev alltså ledes som man tänker så, vägen gick västerut så.
Ja.
Sen så var det ingen bebyggelse ifrån Omma-punkten där och till Björkaby. Mm. Då, så hade den gått ursprungligen en rundning. Men därför de inte fick någon tågå där så fick de lägga om linjen så att den kom till att gå ut ifrån Björka istället.
Ja.
För att gå ut ifrån Sjöbo.
Ja.
Och sen så gick den bara till Björkaby då. Men sen när kommunalordföranden kom till att bo ena ute precis i Trehäradsgränsen.
I Ängstorp?
Ja.
Jaha.
Då bodde han där och då ansökte han om att få utöka linjen ifrån Björkaby och ut där till den. Han drev en handelsbutik där ute.
Jaha.
Och det blev beviljat ju. Så att jag gick ena dit sen.
Jaha.
Och det var slutpunkten.
Vad heter ån som rinner ut där?
Den heter Björkaå där.
Björkaå?
Ja, jaha. Det är ursprungligen sin. På andra sidan sjön där fortsätter ju den som Kävlingå.
Ja, ja. Jaha.
Men den kommer ända upp ifrån, ja den kommer väl upp ifrån Västerstad skulle jag gissa på.
Ja.
Någon mossa där i södra Västerstad.
Ja.
Det kallas för Söderskog.
Jaha.
Och sen så går den i slingringar ut, så fallhöjden är ganska stor ifrån Volsjö och här ner, ända ner till Björkagränsen kan man säga.
Ja.
Det är rätt stor höjdskillnad däremellan. Så att vi brukar få överflödsvatten.
Jaha.
Och då kunde jag inte gå den ordinarie brevbäringsturen, utan då fick jag göra en avstickare ner om på nytt igen den punkten där jag vände.
Ja.
Och sen stora vägen till Björkaby.
Så där var inga broar över då?
Nej.
Från Omma?
Nej, det fanns inte då.
Jaha.
Så att det blev rent överflöd där, så att
ja.
Det gick inte att passera över där. Ja, ibland så gick det hela månader. Man kunde inte komma där utan man fick göra en omtur ner över den där vändpunkten i Omma.
Ja. Jaha. Men där ligger en by vid Björkaås mynning där uppe på norra sidan av ån. Den hörde inte till brevbäringen.
Vresel?
Ja.
Nej, det gjorde den inte. Den låg i Övers församling.
Jaha.
Och de sista åren jag hade brevbäringen här, då så kom Harlösa med en brevbäringslinje som gick just till den byn och vände där.
Oj då, jaha. Och sen från Vånd kom det en annan då?
Ja, den gick ut ifrån Väberöd.
Jaså?
En linje från Väberöd och till Vång.
Ja.
Nu är där ju, där var ju en del Vångsgårdar där ute.
Ja.
Södergård och Norrgård och Nygård. Och så var det en plats som de kallar för Raby. Där låg alla gårdarna. Linje på en väg där. Och då passerade den lantbrevbäraren där.
Jaha.
Och sen ifrån Vångsby, han gick fram till Vångsby då.
Ja.
Och sen tillbaks ner över Hasselmulan och till Väberöd igen.
Jaha, det är jag.
Ja. Ja. Så.
Men hur lång tid tog det då? Från det man startade till man var hemma igen och färdig
med. Ja, ungefär. Till att börja med de första åren, då tog det ungefär, ja om jag startade klockan 8 ifrån Björka, så kunde jag vara i Björka efter slutad tur när den slutade i byn. Vid 12-tiden eller 12.30 eller någonting. Och sen så blev det ju utökat till, så jag var hemma och hade avslutat klockan 1.
Ja.
Men de sista åren så tog det ju mycket längre tid när man skulle betala ut pensionsgöromål till alla de där familjerna. Och då så hade jag inte avslutat förrän ungefär mellan 4 och 5 på eftermiddagen.
Men hur gick det att sköta lantbruket då?
Ja, så det var ju bara mina.
Ja.
Det fick gumman sköta.
Jaha.
Och så barnungarna började ju växa till, så det fick de ju också lära sig till och hjälpa till med.
Ja. Vad hette det stället?
Det hette Björka 15, det hade inget särskilt namn.
Så det var numret bara?
Ja, det var bara ett nummer. Ja. Det var ju tre, fyra gårdar som hörde under Björka då.
Ja.
Och det var ju bara så här mindre Ja, de hade ett par hästar på den största gården. Och sen hade inte man en häst var där.
Ja.
På de andra tre gårdarna.
Jag ser där något nu som heter Lundhem och Snaven.
Ja,
eller Snaven.
Ja, Snaven heter det egentligen.
Snaven?
Ja.
Jaha.
Men där står kanske Snaven i,
ja,
i kartan. Ja. Ja. För det sa båda delar.
Jaha.
Men ursprungligen så heter det Snaven.
Det sa det gamla.
Ja.
Ja. Snaven.
Om det nu var en dialekt eller vad det, ja, var, det kan jag inte säga.
Men ja.
Jag skulle tro det.
Ja.
Och där ute där låg byns lärtext.
Ja.
Så där hämtade de lära till sina byggnader när de behövde bygga.
Ja.
Som det använde de ju mycket på den tiden.
Ja.
Vad de sa, lärklineväggar.
Jaha, till klinehus.
Ja, ja, just det.
Ja.
Då hämtade de läraren där ute med snabb. Och där hade överskloster, de hade lagt en konstgjord bevattning över stora delar av deras gårdar.
Jaha.
Och till och med björka så hade de en förmån att få vatten också där igen.
Jaha.
Men den är nedlagd nu så den existerar inte längre.
Jaha. Var Jönsson som med och bygga något klina hus?
Nej, det var jag inte. Det var för min tid.
Ja.
Men jag vet ju att tala om hur det gick till. Alltså de la halm och stagarväggar, sa de.
Ja.
Så virade halm om det. Och sen så var det karlarna som gjorde lär smeten.
Ja.
Och kvinnorna som smetade, en ifrån var sida.
Ja.
De tog med händerna, de hade inga murslevar
på
den tiden.
Ja.
Och så småningom så blev det en vägg.
Ja.
Och sen så sattes där långhalm utanför och så tvärläkt som hållt den så att vattnet kom aldrig, regnet kom aldrig att slå in direkt på läran utan
nej,
den hållt sig torr.
Jaha.
För halmen den tog ju av och sen så
ja,
droppade ju ner utanför.
Ja. Men vad hade man utan på halmen läkt?
Ja, som ja, hållt den.
Ja.
Ja, och så där var ju timmar i väggarna på den tiden.
Ja.
Så spikas det fast i timmar.
Ja.
Med spikar.
Ja.
Och så var det en vägg.
Ja. Men de brukar ju klina vitt på och utanpå.
Ja, men det var inte, då var det ingen halm på.
Nej, nej.
Nej, det var innan. Det fanns ju kanske de som,
ja,
som också var bara läran utanpå.
Ja.
Men då fick de vita med kalk.
Ja.
Och sätta tjock med kalk på.
Ja.
Så att inte men det fick de nästan göra varje år.
Jag tror det, för det slår väl bort
ja,
posten
visst,
och så.
Ja då,
ja,
gör det.
Ja.
Så att men det var mycket vanligt med att de hade halm utanpå.
Ja.
För så slapp de det arbetet.
Ja.
Och så liksom det isolerar också.
Ja, jo, det tror jag.
Ja.
Ja.
Inte var det tjockt, men jag skulle gissa på så
ja,
en decimeter
ja,
med halm utanpå.
Ja.
Och det är klart att det isolerar ja, mot kylan.
Ja.
För det blir inte så direkt av kylning.
Ja. Och det här med lantbrevbäringen igen. När man då kom hem till Björka med all posten.
Ja.
Var det inte ett ställe då där man kunde stå och dela ut i byn? Utan man måste köra till alla?
Ja, ni hade brevlådor placerade i byn.
Jaha.
Så där var kanske 10 eller 20
ja,
abonnenter som hade sina lådor där.
Ja.
Och det har de i din idag.
Ja.
Fortfarande.
Så det var bättre, ja då kunde man bli av med lite grann där på ingång.
Ja, där la man all post då.
Ja.
Däremot om det var värde till dem, då fick man köra hem och besöka dem i hemmet.
Ja.
Såvida inte det var över 200 meter eller 300
ja,
meter
ja,
ifrån
vägen.
Vägen, ja. Då körde man hem och besökte dem där.
Jaha.
Så det var bättre att bo i Björka än som bo i Sjöbo. För i Sjöbo där fick de själva gå till posten och hämta. Men de som bodde i Björka, de fick en hembudvarn och in i stugan.
Oj, oj, ja.
Det var en fördel det också.
Ja. Men då var det äldre tider igen som de hade ett posthorn och tutade i när...
Ja, det tror jag har aldrig existerat i Björka.
Nej.
För enligt vad jag har erfarit så ursprungligen hämtade en lantbrevbärare posten i Volvo. Som var väl den järnvägen i Eslöv, den blev väl rätt så tidigt lagd.
Ja.
Så jag skulle gissa på att i början på 1800-talet gick där en postman ifrån Björka till Volvo och hämtade post och tillbaks till Björka igen.
Ja.
Men jag tror inte att han gick varje dag, utan han gick vissa dagar i veckan.
Ja, ja. Ja, så att på Jönssons tid hade det varit varenda dag alltså?
Ja, det har det varit.
Ja.
Var det varje cykeldag.
Ja, ja.
Och så blev det ju extra tur till jul och nyår och sådär vidare.
Jag tror
det. Så att man kunde inte vara hemma i familjen och fira jul.
Nej.
Utan då var man ute på tjänstgöring.
Oh,
ja. Och på den tiden så var det ju så gångbart med jul- och nyårskort och första majkort till och med.
Jaha.
Och påskkort och pingstkort, ja, för att inte säga midsommarskort.
Ja.
Det var precis, det var som det hörde till att då skulle det skickas kort ifrån anförvanter och vänner och bekanta.
Oh ja, och de ska delas ut där.
Och det kunde ju vara knivigt ibland. Om till exempel det var två familjer, de hette Jönsson båda. Och de hade var där, ska vi säga, mellan ett halvt och ett dussin unga.
Ja.
Så var det rätt så knivigt.
Ja.
Och veta vilka som var vilka.
Ja.
Så vidare som inte det var fullständigt adress på föräldrarna.
Ja.
För det hade man ju inregistrerat.
Ja.
Men det lyckades så småningom. Det var klart att det blev lite extra arbete. Det blev övertidsarbete då.
Ja. Då fick man sortera i Sjöbo först.
Ja, sortera och la in så allt eftersom man sen kom in. Men, på utdelningslinjen så var det bra att ta dem i tur och ordning.
Ja.
Men då vid jul och högtid och så, då kunde det ju ta ett par timmar. Ja, till och med 3 timmar kunde man stå i själv och sortera på sig innan man var klar för att gå ut.
Ja.
Och det var rätt så jobbigt då.
Ja. Hur la man det i väskan?
Det var fack för tidningar och så, alltså ledes de dagliga tidningarna, de skrev ju aldrig på, utan det gick efter, kom ihåg.
Ja.
Och sen så korsband och större brev och sådär, de sattes i turordning precis som brev.
Ja, ja.
Så att det var bara att dela ut allt eftersom det låg det. Det fick man ju lära sig på posten.
Så man sorterade inte in det i tidningen liksom?
Nej,
tidningen och så.
Nej, det gjorde man
så aldrig. På ett ställe.
Nej. Ja. Utan tidningen den hade man till exempel en bunta tidningar som stod där framme i väskan. Så tog man en tidning och så fick man den och så i lådan med den och sin så brev.
Prästen och posten,
ja. Det fick inte läggas i tidningen, för att det kunde ju hända kanske att de fallt av under tiden.
Ja.
Så att det var bara större försändelser.
Ja.
Och de var aldrig i tidningarna, utan de stod framför tidningen.
Ja.
Så när man hade väskan där så var det över, så man hade överblick på hur det var inlagt. När man tog ett brev så såg man vem som skulle ha nästa.
Ja.
Eller det var 1 eller 5 eller 10. Ja.
Men väska och cykel, det höll väl posten med i alla fall?
Inte väskan höll det, men inte cykeln.
Nej.
Nej, det fick man själv hålla.
Ja.
Men vi hade så kallad cykelersättning. Så det gick ut med efter en viss tariff.
Ja.
Hur mycket det gick på året så där.
Ja.
Det kan jag faktiskt inte säga, men jag skulle gissa på att frågan om det gick så där till mellan 50 och 100 kronor per år.
Ja.
I cykelslitning.
Ja.
Men till att börja med hade vi inte det alltså. Då var det bara, då var det färdvägen bara.
Jaha.
Som räknas. Och inte posten heller. Vi hade aldrig någon kontroll då på om vi hade 50 eller 100 tidningar eller. Ja, det såg de ju där borta.
Ja.
Hur många de skulle ha var och en. Så det behövdes ju ingen kontroll på det. Ja. Men på slutet så hade vi ju kontroll på det. För det gick sen efter ett mönster från Danmark skulle jag tro.
Ja.
Där hade de ersättning. Så det räknas ut i hundradels minuter.
Oj, oj, oj.
Ja, det räknas inte i minuter ens en gång. Utan i hundradelar.
Kunde de göra det?
Så det var rätt så knivigt att börja med. Ja. Om man skulle kontrollera om det blev rätt som de hade för sig.
Ja.
Men det gick ju det också, efter lite övning. Ja. Naturligtvis var det många äldre lantbrevbärare som inte kunde göra det.
Ja, ja.
För att man skulle ju kunna. De satte myror i huvudet på en här.
Ja.
Man fick en broschyr som där stod hundradels minuter.
Ja.
Ja, hur mycket var det? Ja, det var ju inte sekunder ens en gång.
Nej.
Det var hundradelar. Men det gick det också.
Ja.
Man räknade och kontrollerade så det blev rätt. För att de som fann upp systemet, ja, de hade ju studenten.
Ja, ja.
Så det är klart att de var ju experter på det. Ja.
Gjort till det.
Ja.
Men hur kunde man fästa det, den där väskan på en vanlig cykel? Var?
Ja, man hade en hållare på där. Och de varierade ju. Postverket till den ordinarie personalen som var fastanställda.
Ja.
Eller deltidsanställda också, till exempel en biträde.
Mm.
Då höll ju postverket både cykel och hållare och allting. Så.
Ja. Och, ja, det var väl på den, ja.
Ja, var det så, det var något fel med cykeln så var det ju bara, de lämnade in på en cykelverkstad och så. Fick det ju räkning därifrån sen. Men det hade aldrig vi, men vi kunde få köpa cyklar till deras självkostnadspris kallade det visst för.
Jaha.
Men jag vet inte om det var. Ja, det var kanske en del som använde sig av den.
Ja.
För hur det var så är det ju klart att det blir billigare för de fodrar in anbud på den.
Ja.
Och det blir ju alltid billigare.
Ja.
Som fria handeln.
Jo, ja.
Därför att det är ju den stora massan de köpte.
Ja. Men sen om det var paket och sånt med också.
Ja. Men de fick inte väga mer än högst 1 kilo. Man var inte tvungen till att ta, men man kunde ta dem om man kunde.
Ja.
Och det gjorde man ju också ibland.
Ja.
När man inte hade någonting.
Jaha.
Så hade man ju en pakethållare bak på cykeln.
Ja.
Och då kunde man ju sätta dem där.
Ja.
Det var ju mest vid jultid och sådär vidare. Och naturligtvis kunde det inträffa på annan tid också.
Ja.
Men annars skyldigheten var inte med än 1 kilo på den tiden.
Ja, då så. För jag tänkte mig att det kunde ju vara allt möjligt med.
Ja, ja då.
Men det fick de åka och hämta då?
Då fick de en avi på det.
Ja.
Och så fick de själva hämta. Ja. Det kunde ju vara stora paket.
Ja.
Väger 5 och 10 kilo.
Ja. Jag antar det var någon smed i Björka, väl?
Det var det, men han var så gammal så att han upphörde med sin verksamhet under de första åren när jag började.
Jaha.
Men
de brukar skicka efter järn och sånt som var tungt.
Ja, ja, det gjorde han förstås inte, så det vet jag inte hur.
Ja.
Han köpte nu direkt hos järnhandlarna här.
Jaha, ja.
Han var så gammal som Jag har aldrig sett han sko någon häst.
Nej.
För han, alltså, det var ju brukligt på den tiden.
Ja.
Men där i Björka, de hade sandjord. Och de körde inte så mycket. Ja, de körde på sandvägarna hit till Sjöbåsen.
Ja.
Skogsvägar och sandvägar.
Ja.
Så det slet inte så mycket på hovarna på hästarna. Så nej, de behövde ha skott. Utan de bara verkade lite grann och underhöll.
Ja.
Och sen så gick de på plats, som vi sa.
Jaha.
Ja.
Det var katten, så det är så.
Ja. Ja. Det hade jag förstås aldrig gjort. Vi hade alltid hästen skott.
Ja. Men då fick man åka in till Sjöbo för skolan.
Ja, det fick jag.
Ja.
Det var två stycken huvudslagare,
ja,
som hade verkstad.
Ja.
De hade känt militärer.
Ja.
Så att de hade lärt sig att vara huvudslagare där. Och sen fortsatte de med smörken sen de tog av sig.
Ja.
Och det var säkert de som hade varit i 40-tal år, skulle jag gissa på. Och hade sin utkomst av. Och så hade de ju smidesaffär på sidan om.
Ja. Var körde man till Kvarns någonstans?
Ja, det körde vi hit till Sjöbo.
Det också?
Men de hade Kvarna i Omma. Där som ån den rinne. Där var vattenkvarna.
Jaha.
Så att jag lät mala där ibland. Men en vattenkvarn som tog emot formellt.
Ja.
De tog ju alltså lite som man till exempel skickar in 100 kilo för malet, så tog de till exempel 5 kilo i tull.
Ja.
För det besväret.
Ja.
Men här i Sjöbo, här tog de kontantbetalning istället för tull.
Jaha.
Det gick ju med elektrisk väg. Ja. Och så fanns det ju väderkvarn. Här finns en väderkvarn i nu.
Den står kvar, har jag
sett. Men vi kör inte med den nu.
Nej.
Men jag har fått malet där.